Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och vår Herre Jesus Kristus. Temat andra söndagen i advent är ju Guds rike är nära. Samtidigt så är katastrofen mycket nära. Gårdagens UNT hade en stor artikel, intervjuade Johan Rockström som sa att nu har klimatförhandlingarna kommit igång på allvar i Paris. Mötet är mänsklighetens sista chans. Och vår Anders Ölund som har varit medlem här länge, missionär i Etiopien, arbetat med vatten och miljöfrågor i Afrika hela sitt liv och är nere på konferensen och skickar dagliga rapporter på Facebook. Han skriver så här igår. Blir det ett avtal i Paris som räddar klimatet? Ett avtal som förhindrar att hälften av jordens befolkning översvämmas av svältande Islands isar? Och blir klimatflyktingar på lång sikt? Har vårt tids Titanic styrt bort från de farliga vattnen eller är vi på väg mot undergången? Det är något av atmosfären världen över idag bland ansvariga och tänkande människor som är skakade över hur klimatet kan förvärras så att det knappt blir möjligt för våra barnbarn och barnbarnsbarn att leva på denna jord. Och här har vi nu, Guds rike är nära och katastrofen är nära. Och Jesus talar också om katastrof i sina liknelser. 70 liknelser finns det i Nya testamentets evangelier. Och de startar med ett oerhört positivt budskap. Frälsningens tid har kommit. Och framförallt trycker de på Guds kärlek till syndare. Och idag ska vi tala över två små liknelser som talar om den stora tillförsikten. Men sen så finns det många liknelser som talar om den kommande katastrofen. Om man inte omvänder sig till Herren Jesus Kristus. Och talar om ett hotande för sent. Så allvaret och glädjen finns i Jesu liknelser. Och vi ska nu starta med de två små liknelserna som jag sa jag läste ifrån Lukas 13. Och varför gjorde jag det? Jo, därför att Lukas plockar in liknelserna lite här och där i Jesu undervisning. Matteus har 7 samlade i kapitel 13. Markus har 4 samlade i kapitel 4. Lukas sprider ut dem och sätter in dem i ett sammanhang. Och sammanhanget i Lukas 13 är att Jesus, han har botat en, som det heter, krokryggig kvinna i synagogan. Det väcker synagogföreståndarens oerhörda kritik. Och samtidigt så väcker det folkskarornas stora tacksamhet och jubel. Man gladde sig över allt det underbara som Jesus gjorde. Och sen kommer det, därför sa han, eller därefter sa han. Det är lite tunt översatt med så sa han. Men det bästa är, därför säger han. Jesus försvarar sig alltså på ett sätt i de här två små liknelserna. Och säger någonting om om Gudsrikets karaktär. Därför att teologerna på Jesu tid, de ledande religiösa företrädarna, om de hade en tro på framtiden, vilket fariseer och essener hade i allra högsta grad, saduker som jobbade ihop med den romerska ockupationsmakten, de hade inga större framtidsförväntningar än att få behålla makten, tjäna pengar och ha det bra. Men fariseer och essener, de var oerhört angelägna om att löftena i Gamla testamentet skulle uppfyllas och Guds rike skulle upprättas. Och det skulle bli så att säga ett Guds rike som kom från himlen ner på jorden, förändrade alla dimensioner av mänskligt liv genom ett stort mirakel. Och nu predikar Jesus: Guds rike är nära, omvänd er därför och tro på evangeliet om Guds rike. Och de var ju intresserade av att veta vad han sa och hur han tänkte. Och var tydligen i början rätt positiva, varför fariseerna relativt positiva och förväntansfulla. Och det vändes mycket snabbt i en enorm kritik av Jesus. Och varför? Jo, han uppfyllde inte alls deras stora kosmologiska, globala förväntningar och politiska förväntningar. Han började på ett sätt som de inte hade tänkt sig att en uppfyllare av löftena skulle börja. Han började med att tala om Guds kärlek till syndare. Och han vänder sig då speciellt till de fattiga daglönarna uppe i Galileen som knappt överlevde från dag till dag. Han vände sig till fariseer, till publikaner, han vände sig till folk som de fromma kallade för syndare. Och så invänder man: det där lilla gänget som följer Jesus, vad är det värt? Det kan ju inte bli någonting av det. Kan ju omöjligt uppfylla löftena i Gamla testamentet. Och dessutom så bryter han då mot några av de regler som vi har lagt till för att vi ska visa vår sanna Guds tro. Och därför kommer nu liknelsen in i den kontexten där Jesus försvarar sig och där Jesus då uttrycker en stor tillförsikt. En stor tillförsikt. Och jag tyckte det var så fint när vi sjöng att i inledningssången: Herre, det är din stund nu, vi lämnar den åt dig att göra, underförstått det du har lovat. Det var sista raderna i salmen vi sjöng. Och det är just det som Jesus här hävdar. Och låt oss nu försöka förklara liknelsen. Och låt oss förklara varför talar Jesus i liknelsen. Jag måste medge att jag länge var rätt förargad på evangeliernas berättelser. Jag kunde för mitt liv inte begripa. De säger ju väldigt lite om vad Jesus undervisade om. Vilken var hans teologi? Vilken var hans, så att säga, systematiskt genomtänkta budskap? Tränad i begrepp och systematiskt tänkande så tyckte jag evangelisterna kan ju inte rimligtvis ha återgett Jesus, för så konstigt kan han ju inte ha betett sig som att berätta liknelser. Och så hade man bergspredikan och så läste jag den och 9 minuter tog det att läsa den. Han tycks ha hållit på en hel dag, men det tar bara 9 minuter att läsa den. Och slätt predikan i Lukas 6 tar inte ens 9 minuter att läsa. Så jag undrar, vad i all världen sa han som var så märkligt? Och svaret kommer ju framför allt i liknelserna. Och varför använder han den förkunnelsetypen? Jo, därför att den givetvis passade mycket bättre i den kulturen. Precis som berättelser och liknelser passar mycket bättre i afrikansk kultur idag än en redig luthersk, systematisk, teologisk predikan som har mycket svårare att nå fram. Och Jesus har ju tagit den här modellen ifrån Hesekiels bok för att anknyta till förhållandet mellan Jesus och Gamla testamentet som Lars-Olof Eriksson talade om igår på sin föreläsning här. Och i Hesekiel 17 så heter det: Herrens ord kom till mig, människa, eller människoson. Ge israeliterna en gåta, berätta en liknelse för dem. Och sen så kommer det då en liknelse där de tre världsmakterna, de politiska världsmakterna som är Assyrien, som blir Babylon, som blir Egypten. Det är nästan som man direkt förs in i den ohyggliga situationen i Mellanöstern idag. Det har inte förändrats mycket vad gäller blod och våld och utgjutelse av alla möjliga negativa slag. Och där så skildras dessa tre stormakter som träd. Och vilket träd tar man då som bild? Jo, cedern, det är det finaste, det största, det mäktigaste trädet. Det är tre träd som leder världsutvecklingen och styr världens gång enligt den här bilden. Och så säger då Gud i slutet av det kapitlet att jag ska bryta en kvist från det höga cederträdets topp, ta ett litet skott från den översta kvisten, självplantera den på ett högt och mäktigt berg. På det höga berget i Israel ska jag plantera det, och det ska få grenar och bära frukt och bli till en praktfull seder, fåglar av alla slag. En mångfald bevingade varelser ska bo i dess hägn, i grenarnas skugga ska det ha sina bon. Då ska alla markens träd inse att jag, Herren, gör det höga trädet lågt och låter det låga trädet växa högt. Jag låter det friska trädet förtorka och får det torra att skjuta skott. Jag, Herren, har talat och jag ska göra som jag har sagt. Och det är den bilden som Jesus har som bakgrund. Men han säger att Guds rike kommer inte som en mäktig seder med våld och makt och vapen och ekonomi och alla jordens naturrikedomar som ägs av en liten grupp. Utan Guds rike kommer på ett stilla, lågt sätt, och därför så liknar han Guds rike med ett senapskorn. Som blir ett träd som högst blir 3 meter, en senapsbuske säger vi. Det som ingenting är värt, det som man ser ner på, det som man inte kan förvänta sig någonting positivt ifrån. Det är den bild för Guds rike som han ger. Senapskornet som är den minsta frö, jag minns när jag var i Israel en termin, skickade jag hem några senapskorn. I brevet till mina föräldrar, det var bara det att de hittade aldrig igen dem. För de var så små, så de såg dem inte. Och detta lilla korn har en kraft i sig så det kan bli ett träd. Eller en buske på 3 meter. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och det var ju det som sades om det träd som till sist Hesekiel utlovade skulle komma, Davids ättlingens rike, som då av Jesus inte tolkas på något som helst sätt politiskt utan som ett andligt rike. Där skulle fåglarna bo, och fåglarna som bor i trädet i judisk apokalyptisk tänkande från 400 före Kristus till och med Jesu tid, det är hedna folken. De ska få bo i det träd som Davids ättlingen representerar. Och det säger Jesus, det ska nu ske genom det rike som jag för fram och kallar er att bli medlem i, att omvända er in i. Och sen så fortsätter tanken om livsträdet att växa i kristen teologi. Och en av de äldsta psalmer vi har i vår psalmbok, och nu får någonting iväg. Skriven på 575 av en biskop i Poitiers, Frankrike, Venantius. Venantius Fortunatus. 456 i psalmboken. Höga kors, du enda ädla bland det träd som vuxit här. Fast du ej bär blad och blommor, intet träd din like är. Ljuva stam med ljuva grenar som den ljuva bördan bär. Sjung min tunga, sjung den hårda, höga, ärofyllda strid. Som på korset Herren kämpa till triumf och evig frid. Stark som lejonet i öknen och som offerlammet blid. All den dom som genom fallet över världen kommen var och från det förbjudna trädet låg på syndigt släkte kvar. Här ser ni kontrasten mellan det förbjudna trädet i första Mosebok 3 och livets träd, Golgata kors. Ville han på trädet sona på det kors som honom bar. Honom plågar spö och gissel, spott och hån och övermod. Törnets krans och korsets spikar pressar fram det dyra blod. Att all världen skulle renas i den helga djupa flod. Kristi kors, blott du är värdigt att dig hela världen ser. Du för Israel och folken är det rätta Guds baner. Och den dig i tro har skådat, dom och död ej räddes mer. Detta är en utläggning som Jesus skulle ha blivit utomordentligt glad, tacksam och jublande över. Exakt det är det vad jag menar när jag säger att Guds rike är som ett senapskorn. Någonting litet, föraktat, obetydligt. Och det blir ett träd där himlens fåglar slår bo, där alla jordens folk är kallade att bli medlemmar efter sin omvändelse. Och det träd där jag sonar all världens synd. Och därför så är något av kritiken mot Jesus begriplig utifrån förväntningarna, och samtidigt så uppfyller han Gamla testamentets löften på ett sätt som ingen i hans samtid hade tänkt sig. Och han har en stor tillförsikt att det kommer att gå på det här sättet. Och den kommer ju också fram då i liknelsen med surdegen, en liten pyttebit jäst som läggs i 36 eller 40 liter mjöl. Och man kan ju tycka, vad ska det bli av det? På kvällen eller eftermiddagen gör man i ordning det. Och nästa morgon så är hela mjölsamlingen genomsyrad. Det är så att säga att lägga saken i dina händer, som Lina Sandell gör i slutet av den där salmen vid sjön. Och då kommer det att ske. Jesus har en orubblig tillförsikt att detta kommer att ske. Och om jag ska försöka göra några tillämpningar idag mycket snabbt, så vill jag börja med vad en Johanne Lundslärare berättade för mig häromdagen om sin upplevelse när han var med de 275 anställda i EFS nere i Etiopien för några veckor sedan. Han lyssnade på Kesoboka, en präst i utkanten av Addis Abeba, som för mig förkroppsligar denna stora tillförsikt att detta kan ske, att det i budskapet om Jesus Kristus finns en sån kraft så att det segrar till slut och ger det lovar. Han fick inget jobb när han slutade på pressseminariet. Det fanns ingen som kunde anställa honom riktigt. Han fick någon liten evangelisttjänst som är under allt vad existensminimum heter, i Kotobe, en utkant av Addis Abeba som nu är en stor förstad. Han satt där ensam på en plats och började att bedja. Och han fick liksom tron, här ska kyrkan byggas. Och han var den enda evangeliska kristen som han kände till i det området. Och så började han. Och så fick han se att kyrkan byggdes. Men de hade inte fått bygglov. De hade inte fått rätt att köpa marken. Det visste bara han och den lilla troende gruppen om. Och han kom till mig en dag oerhört glad och sa, nu har Gud uppfyllt även den bönen, kyrkan är klar. Men vad ännu bättre är, nu äger vi marken så kyrkan får förbli kvar. Tala om tro, tala om tro. Och sen så har från den församlingen 13 nya församlingar startat på många mycket problematiska områden. Och dessa har i sin tur startat 12 nya predikoplatser, alltså 25 nya gudstjänstförsamlingar har upprättats sedan i stort sett 1990. Och Johanne Lundsläraren sa, det som gjorde störst intryck på mig var den oerhörda tillförsikten han hade att budskapet om Jesus Kristus skulle bära frukt, slå rot och segra. Och det är Jesu egen tro som ytterst ligger i botten. Det var därför han kom, det var därför han även gick den svåra lidandes vägen. Det var därför han sonade vår synd och dog på livsträdet, korset, i övertygelse om att genom tro på detta skulle en ny mänsklighet kunna växa fram. Guds rike skulle växa fram. Ett annat exempel som han berättade för Karin och mig, denne Kesoboka, som han också berättade för de EFS-anställda nyligt. Det finns ett heligt berg söder om Addis Ababa som heter Jarrer. Heligt för traditionell oromo-religion. Offras än idag varje fredagkväll offer där till Waka. Bortanför det berget finns det då en högslätt på 20 mil. Oerhört vacker, mycket bördig. Men med oerhört lite kristen tro. Ortodoxa kyrkan har aldrig lyckats slå sig in ens 2,5 mil söder om Addis Abeba under alla dessa år i det området. Och när Kesoboka var i oerhört dåligt fysiskt skick, han väntade döden, han tänkte fara hem till västra Etiopien till sin födelseort Bodji för att dö, så kommer det 2 kristna kvinnor från detta heliga berg, Jarrer, och säger: det är omöjligt att leva här som en anständig varelse. Varje fredagkväll är det 2 stora fester då köpmännen i Addis Ababa kör ut allt vad de har av whisky och starka drycker. Folk blir fulla och varje fest slutar med några mord. Och det kan inte få fortgå detta. Och denna dystra underrättelse satte honom på ben och han övergav sina dödsplaner och tänkte: Gud kallar mig kanske ändå till att göra något ytterligare. Så han for dit och började arbeta. Jag ska inte dra den historien. Men det slutade med att de fick så mycket pengar som de kunde bygga en kyrka i den byn nedanför berget. Men det kom inga människor till gudstjänsterna. De vågade inte av olika skäl. Evangelisten som såg detta som sin stora kallelse, han predikade 1 år i den kyrkan utan resultat och utan att i stort sett ha något folk. Till sist så tog han in stora stenar och placerade dem på de första bänkraderna så att han åtminstone hade stenar att predika för. Och tänkte väl på Jesus ordet att om dessa tiga ska stenarna tala. Och då bröt en liten väckelse igenom. Och dag finns det 40 trogna kyrkobesökare på den platsen. Detta är att ha den tillförsikt som Jesus hade att hans budskap skulle få effekt. Den tillförsikten vill han att vi ska få del i. Att vi också ska bli gripna av. Och här finns det då många små råd att ge till er som är föräldrar, farföräldrar, morföräldrar. Senapskornet, vad kan det vara i ert liv? Jo, att läsa Bibelns berättelser för era barn och barnbarn. Det är livets berättelser. Och dessa berättelser kan fungera som senapskorn, mycket obetydligt, och barnen kanske inte ens vet skillnad mellan saga och bibelberättelse i början. Men kan bli gripna och det sås någonting som sen bär frukt i sinom tid. Och så också med våra försagda vittnesbörd, så också för vårt arbete med konfirmander. Gud vill ge oss den här tilliten att det kommer att bära frukt. Och när jag predikar Etiopien så finns det ju ingen som betvivlar det jag säger. Och de behöver inte höra det här budskapet överhuvudtaget. För där bär det en sån frukt just nu under några år. Så de vet inte vad de ska göra med de som väller in i kyrkorna. Hur de ska kunna ta hand om dem överhuvudtaget. Det är alltså 100-procentiga motsatsen till vårt problem. Men för oss är det viktigt att vi tar till oss och ber om att få tilliten till att det Jesus säger, det är sant. Han har gett sitt liv för att det ska vara sant. Och när vi talar om att Guds riket är litet och undanskymt, så är det alltid Jesu person som är i centrum. Det är inte att vi ska söka stillheten. Det är inte att vi ska söka tystnaden. Stillhet och tystnad är jättebra psykiskt, mentalt för alla människor. Men det är inte säkert att vi hittar Jesus Kristus i stillheten och tända ljus och så vidare. Utan det måste vara budskapet, evangeliet om honom som vi i stillheten, tystnaden och vid de tända ljusen söker. Om det ska bli någon effekt. I annat blir det en god mental effekt. Men det blir inte det Jesus talar om. Att det blir ett stort träd. Eller att degen blir genomsyrad. Man återvänder i stort sett som man var när man började med meditationen eller yogaövningen eller vad det nu är. Om det inte är Jesu ord och person som man söker i tystnad, stillhet och de tända ljusen. Kolla predikningarna som ni får höra i jultid, så får ni höra om vad det är som är centrum och inte. Det kommer att vara en jättestor skillnad i sättet hur det predikat på den här punkten. Alltså, det är två tillämpningar jag vill ge till sist. Den första tillämpningen är att inför ett så fruktansvärt klimathot är det viktigt att vi i vår livsstil och på många andra sätt gör bot och omvänder oss tillsammans med alla människor med god vilja. Runt om på hela jorden. Det är ett oerhört viktigt val som våra nationer står inför. Vi ska ta det valet på allvar och katastrofhotet på allvar. I annat fall är vi inte ansvariga skapade Guds avbilder. Men det andra som dagens text lyfter fram och som Lukas då i samma kapitel 13 tar upp. Några frågor. Är det bara några få som blir räddade eftersom det är en liten grupp runt Jesus? Och Jesus svarar då, kämpa du för att komma igenom den trånga porten. Därför att den trånga porten stängs snart. Det är budskapet i slutet av kapitel 13. Jesus varnar, tiden är kort. Dörren är öppen nu, idag. In i gemenskapen med honom som ger det eviga livet, den eviga räddningen. Men dörren kommer att stängas. Och därför så vänder Jesus frågan, är det bara några få som blir räddade, till frågan, kommer du att vara med bland de räddade? Och det allvaret vill jag ska få tränga också djupt in i ditt hjärta. Så att du idag vänder dig till Herren Jesus Kristus och ber honom komma in i ditt liv som räddaren och upprättaren. Och så får du börja se fram emot den dag då Jesus kommer tillbaka i härlighet, då hela universum blir genomstrålat av hans härlighet. Och om det kommer vi att sjunga i slutsalmen, så tänk på det när du sjunger den. Låt oss nu be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du talade som du gjorde i liknelser för dina åhörare på den tiden och för att du talar till oss med samma budskap i vår tid. Och Herre, hjälp oss att ta till oss allvaret både när det gäller vår jords framtid och ännu mera allvaret om vår eviga framtid, andliga framtid. Att vi blir en av medlemmarna i ditt rike och inte en dag kommer att stå utanför. Herre, låt det bli allvarligt och jag ber att den som är osäker på den här frågans svar, att han eller hon idag tar steget in genom den trånga porten och ber att få bli medlem i ditt rike. Amen.